Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingesotti-Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Löfvenhjelm och är också brottmålsadvokat.
Hur är läget, Nina?
Ja, det är bra. Det har varit lite kaos här. Jag vet inte, jag bröt tån i min lilltå förra veckan. Ja, och det blev, ja, jag gick in i en stol, väldigt smart. Men, och det här föranledde då att jag kunde inte komma i några skor, jag kunde knappt gå. Dagen efter jag hade en rättegång. Och det slutade med att jag bara, men shit, vilka skor ska jag ta? Så jag fick ta så här Crocs. Men istället för att ha Crocs då på båda fötterna så tog jag Crocs ändå på ena foten och så hade jag en vanlig då sko på andra, så att det såg ändå. Man förstod.
Du skojar.
Man förstod att det hade hänt någonting, och jag haltade ju liksom in på den här rättegången. För att jag kunde ju inte ringa och ställa in på grund av, alltså jag hade ju svinont, men det är ju så här, man måste alltid vara redo i det här jobbet. Och,
vad var det för färg på Crocs?
Ja, vet du, de var svarta. Du vet, jag har ju stil här ändå, fast i Crocs är det svart.
Ja, jag tror inte du ägde på Crocs.
Nej, det har jag. Men min svärmor har haft ett par rosa här hemma, och det var ju tur att jag inte tog dem.
Så. Det är helt underbart, men det visar ju, man måste, ja, man gör ju allt för att genomföra en förhandling, så är det ju faktiskt.
Precis, men så det har hänt för mig.
Det var underbart.
Ja, hur har du haft det?
Jag har haft det bra. Nu, jag har ju varit väldigt mycket rätt, men jag har haft några dagar, jag kunde inte jobba hemma en del då, så min outfit är med morgonrock och stödstrumpor. Jag känner mig väldigt jobbklädd. Jag måste ha stödstrumpor nu, för nu börjar jag bli så tung. Mm. Så att jag börjar få så här, ja, gårdebrock och så på benen. Så då har jag stödstrumporna. Men det är ganska skönt att jag märker ju att jag går ner lite nu i varv. Men jag är väldigt jag är väldigt dålig på att vara sjuk, och jag är inte sjuk nu. Men när man inte har samma energi och liksom kan röra sig som vanligt, då det sätter sig lite på mitt humör. Så det är min stora utmaning just nu. Men jag var precis i rätten och hade en olovlig körning. Och kom då att tänka på att vi kanske inte pratar så mycket om vilken typ av mål man egentligen har när man är ordförande, alltså domare, när man sitter ting.
Precis, när man är väldigt ung. Alltså när,
ja,
ting då,
eller hur?
Man gör notarietjänstgöring, ja. Så att man är ju, ja, men vad ska man säga, en ungdomare?
Ja, men man är väldigt ungdomare, men ja. Man, det är ju främst hastighetsöverträdelse, för det här handlar också om att det var en hastighetsöverträdelse i själva olovliga körningen. Men för så kommer jag att tänka på det, och det är ju inga lätta mål på så sätt, för det är ju lite speciella personer som ändå förnekar en hastighetsöverträdelse. Så det var ju, man var ju alltid väldigt, väldigt nervös.
Exakt vad jag tänkte på. När vi diskuterade att om vi skulle prata om det här, så tänkte jag tillbaka på de fallen man hade. För man kommer ihåg dem väldigt väl. Men just också, vad är det för typ av personer som just förnekar den här typen av ganska, vad ska man säga, vanliga brott, som där man tar en böter och sen är det, går man vidare. Utan det är ju speciella personer som just förnekar det. Och då blir också de rättegångarna ganska jobbiga.
Det var ju extremt, som man var ju tvungen att, det kunde hända vad som helst. Alltså verkligen, kunde komma vilka invändningar som helst. Man hade ju, Jag kommer ihåg att jag skrivit ner ganska mycket som man skulle kunde tänka på om man, utifall att man fick ju verkligen vara, tänka kreativt. Och plus att det var ju, jag hade bara män tror jag. Det var aldrig någon kvinna som satt där, vad jag minns.
Mm.
Hade du någon kvinna någon gång som åtalad för hastighetsöverträdelse?
Nej, det tror jag, det minns jag nog inte. Och det är väl mer vanligt att män, alltså det brottet är väl mer vanligt bland män, men jag ska inte säga, man får anstränga sig för att, vad ska man säga, inte hamna. Jag har faktiskt aldrig blivit tagen, har du blivit det?
Nej, jag också extremt, alltså jag försöker undvika, ja. Jag tror att det är en yrkesskada lite, även sen när man har väldigt bra koll på, rättare sagt i och för sig, vilket trafikbestämmelser sen när man själv satt och dömde.
Ja.
Det gäller ju just med hastighetsöverträdelser och hur de måste mäta, de måste ju helst då, om de inte är, de mäter alltså efterföljande,
mm.
att de ska ligga då ett visst avstånd bakom en och de ska kunna mäta upp det under minst 500 meter och det ska vara accelererande eller i alla fall samma hastighet. Så om jag misstänker till exempel att en civilbil bakom mig, då brukar jag liksom sakta ner lite eller sådär. Bara för att då har ju farten inte varit konstant eller ökat. Så, och det sitter kvar. Alltså det är 17 år sedan jag började sitta ting. Och ändå sitter den kunskapen, alltså den sitter liksom berget. Det är ganska fascinerande.
Jo, och man lärde sig ganska mycket just också det här med kalibrering. Alltså man var tvungen att göra någonting med det här instrumentet. Och då, om det inte hade gjorts på rätt sätt. För det fanns ju några sådana fall där personer hade blivit då frikända eftersom man inte då hade kalibrerat det här, alltså mätinstrumentet. Det var tydligen väldigt viktigt. Det där var någonting jag var extra noga med.
Ja, för det var, många lärde sig invändningen och vissa kom också med privata försvarare.
Ja.
Och då gällde det att man visste att man var extra påläst. Men så var det ju snatterier en hel del. För man får inte döma till, man fick ju inte döma till fängelse, man fick bara döma till böter.
Mm. Och det som var problemet var ju också att, eller problem, så ska man inte säga, de här målen är otroligt roliga. Och det är så man också, om man vill bli domare så är det ju bra att testa. Alla får ju göra det här under sista året av notarietjänstgöringen som du får döma själv. Och om man tycker att det är roligt, då kanske man är, vad ska man säga, ja, men då kanske man vill gå vidare och gå den här domarbanan. Men det som är speciellt är ju att de personerna som är åtalade för de här brotten, de har ju ingen försvarsadvokat med sig. I huvudregeln är ju det. Men som du säger, man kan ju ha en privat försvarare med sig.
Mm, mm, mm.
Och då blir det också svårare, det är ju viktigare också som ordförande i rätten att förklara hur det går till och hjälpa till. Eftersom ja, men har man ingen försvarsadvokat, då ska man ju sköta sitt eget försvar. Och man ska alltså själv då förhöra vittnen, eventuella polisvittnen. Och det är ju inte så lätt om man inte är van vid det. Så att målen är ju ganska speciella. Det är ju nästan lättare med de andra. Alltså de målen kan ju nästan vara de svåraste. Eftersom det är så ouppstyrt.
Ja men precis. Det är ju väldigt bra poäng. För att det är det man, har man försvarare så blir det, då har man i alla fall en jurist som förstår lite mer hur man ska gå tillväga. För det är därför det kunde hända verkligen vad som helst, eller att de börjar skrika på någon polis eller sådär. Mm. För att det är så att jag tycker att det var ju det mest roliga när man satt ting och ha egna mål, tyckte jag. Och även när man hade egna muntliga förberedelser. Det var ju väldigt givande. Men man var ju otroligt nervöst. Och hade ett adrenalinpåslag. Och sen, eftersom det, man var ju, vad var jag då? 17 år sedan, jag kan inte räkna, men 26-27 år gammal. Att, i och med att många av de här har ju svårt med auktoriteter, eftersom det är därför de också överklagar de här, eller inte erkänner att de har kört för fort, så kunde det också vara att man var satt ju där som en väldigt ung tjej. Men jag minns inte att jag gick så igång på det, men det är ju såklart en maktfaktor att man satt där med de här männen då som verkligen har svårt att ta ett nej i princip ju, eller att någon ska bestämma över dem.
Mm. Det var därför jag blev domare.
Du bara, jag älskar att sitta där med klubban.
Jag kommer ihåg att det var någon gång, jag vet inte om det var när jag var notarie eller om jag var fiskal. Alltså det är ju när man är, om man fortsätter då den här domarbanan som vi har pratat om, då är man ju fortfarande väldigt ung och då får man ju döma till långa fängelsestraff och förhållandevis allvarliga brott. Och då minns jag att det var någon som sa, men ska du döma mig? Sådär. För att de tyckte väl att jag såg väldigt ung ut, och jag ser ung ut. Jag ser väldigt ung ut nu när jag skämtar, men att man såg ju ändå ganska ung ut. Jag tänker på det nu när man har mål med fiskaler och även notarier. Alltså det har man inte notarier, men man har ju mål med fiskaler framförallt, och många ser ju väldigt unga ut. Så det är klart att jag reflekterar väl över det också, att amen, gud, jag såg ju också väldigt ung ut när jag dömde i de här ganska allvarliga personliga målen. Så det är klart att det är ju en... Där kanske de har en poäng. Men jag kommer ihåg att som fiskal så, och ungdomare, då är man ju otroligt noggrann. Eftersom man vet ju att de här domarna kommer ju att, om de överklagar så kommer de ju att prövas av då hovrätten. Och då man är liksom väldigt noga med hur man formulerar sig i domen och att allt blir rätt. Så att ofta är de ju väldigt duktiga, de här yngre domarna.
Fick du någon dom ändrad någon gång?
Jo, men jag fick ju, alltså jag hade en så jobbig, som jag kommer ihåg att jag i flera månader, jag drömde typ om, det var ett mål jag satt i, jag var fiskal under några månader i i Eskilstuna. Och då hade jag en misshandel, det var inte en grov misshandel utan var en misshandel, men var ganska allvarlig med ett allvarligt strupgrepp. Och jag, som jag minns det, så fick han då 6 månaders fängelse för han hade fått skador av det här. Men då ändrade och det här då, det var ju inte häktat, eller jag minns inte om det var häktat, men att han blev släppt efter rättegången, så att det tog ju 1 år då innan det blev rättegång i hovrätten. Och då hördes alla på nytt, för det här var ju innan det här EMR, det här nya systemet att man spelar upp videoförhören från tingsrätten. Så då hördes de på nytt i hovrätten och de fastställde, alltså det var misshandel, men de sänkte, han fick då villkor då med samhällstjänst motsvarande 4 månader. Så att de ändrade ju domen. Och,
ja, men ändå,
han blev ju dömd. Jag kommer ihåg att jag hade sån ångest över det här målet, jag bara kände, men gud, var det för hårt straff? Och så här, men gud, är jag verkligen lämplig för domare i framtiden om man känner så här ångest över ett mål? Men det var ett ganska, det var ett klurigt mål och de här vittnena sa olika saker. Så det var gällande själva skuldfrågan då, om han skulle dömas för misshandel eller inte. Så det var ju där, där kom de ju fram till samma slutsats. Och sen det här när det gäller påföljden, så kan man komma till olika vad ska man säga, slutsats i tingsrätten och hovrätten. Det kan vara så att situationen kan ha förbättrats under det här året som hade gått då från tingsrättsförhandlingen till hovrättsförhandlingen. Så att sannolikt hade ju hans, vad ska man säga, förhållanden förbättrats. Så då fick han den här chansen då med samhällstjänst. Så att det kommer jag ihåg. Kommer du ihåg något särskilt eller?
Nej, alltså det enda var faktiskt att, för jag vet när jag började som åklagare, så var det en domare som var känd som Turbo Göran kallades, att han hade ofta typ 70, just den här enklare, det var främst så hastighetsöverträdelser. Och det kan också vara just om det är olovlig körning första gången, alltså när det bara är böter. Eller väldigt enkla trafikbrottsmål. Det kan ju göra att man har kört mot rött ljus, det finns alla möjliga trafikbrott. Men vi körde faktiskt, så jag och en kollega som jag pratat om tidigare, hon är domare nu nere i Helsingborg, Dina, att vi hade 15 mål var, tror jag. Alltså vi körde sån här typ snabb, vi skulle vara lite coola och vi kom till och med i Hässleholms Nytt, tror jag. Jag tror inte den heter så tidningen, men något liknande. Att vi hade verkligen så många, men sen skulle vi skriva dom på det, på en vecka satte vi det. Så vi satt ju dygnet runt och skrev de här domarna, det är fruktansvärt. Så att det var lite väl, vad ska man säga? Ja, jag tror att vi
lär oss lite på det.
Ja, och det är det som du säger nu, den där ångesten. Ja, men det blev ju rätt i varje fall, men att vi fick jobba stenhårt för att hinna med alla de där domarna. För det har man sagt en vecka, så vill man ju ändå då medla dem då. Men jag tänker på det du sa med det ältandet. För jag blev intervjuad av tidningen Advokaten i förrgår, tror jag. Det var mycket om det här med marknadsföring och förtroende för advokater och sådär. Och alltså än idag, alltså jag kan bli så trött på mig själv. Då kan jag liksom gå och älta mina svar vad jag har sagt. Och så bara, men skulle jag sagt så där? Alltså jag kan gå i flera timmar. Alltså det är så här, varför är man sån? Liksom det tar ju aldrig slut att man går och ältar vissa saker. Det är fascinerande, för man vill så att vissa saker ska komma fram. Man ska göra på rätt sätt och hur folk ska uppfatta en. För så är vi ju inte med podden, men jag kan bli ändå så ibland i intervjuer. Alltså det, jag blir trött på mig själv, men det är också handlar om ambition. Men, och det gäller att kunna hantera det. Jag blev bara så förvånad, för det var ett tag sedan jag var sån.
Jo, så alltså, tänker man speciellt. Väl att åldern på något sätt ändå gör att man känner sig mer trygg i sig själv och att man inte ältar. Men jag tror alla människor gör det. Och det gör man även, så kommer vi göra när vi är pensionärer. Ja, men gud, varför sa jag så? Hur uppfattar jag? Alltså det är väl någonstans visar det på att man ändå är mänsklig. Men jag håller med, alltså man blir tokig på tankarna som bara far runt i huvudet på en.
Ja, men också att man är seriös. Det är väl det också, man vill uppfattas seriös. Ja. Och det är väl tur att man är som domare också. Alltså att man tänker så. Jag kan tänka så när jag, som nu när jag försvarar, att man sitter under förhör och bara, gud, skulle jag ställt den här frågan också? Alltså du vet, man sitter redan där och tänker, borde jag gjort det eller skulle jag gjort så? Eller ska jag be att få återkomma nu och ha ytterligare en fråga? Alltså... Det tar ju ändå inte slut även i förhandlingssituation. För det händer ju så mycket. Man bara, just nu kom den frågan. Och det blir man ju bättre och bättre på såklart. Det är därför vi pratat så ofta om att det är ett hantverk, det här yrket. Men det är ju verkligen det. För det, så är det för mig. Jag lär mig fortfarande, som jag har sagt, men jag fortfarande grejer nästan varje dag. Vilket är väldigt givande såklart. Men också ibland lite frustrerande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, och vi lär oss också något nytt, eller hur?
För ja, idag
har vi lärt oss verkligen. Något mer. Vad har vi lärt oss, Nina? Vad har du läst på idag?
Vad har jag läst på? Jag har nämligen, jag har ett pågående ärende gällande mordbrand, och det ska jag inte prata om, för att det är ju så att man har ju också... Ja, pågående ärenden ska man ju inte som advokat prata om eftersom man har den här tystnadsplikten. Men just med mordbrand, det är ju ett mycket vanligare brott än man tror. Och det har ju varit ett nu väldigt uppmärksammat fall som går under benämningen mordbrännaren i Tumba. Om ni har läst om det här, men det är alltså det var en man nu som nu precis i dagarna har blivit åtalad för mord på sin fru och sin 21-åriga son. För då mord och grov mordbrand. Och enligt det här åtalet ska han då ha hällt bensin på sin fru i, alltså det var en brand som då startade i ett radhus i Tumba, och då var det då kvinnan i huset och även sonen dog, och sen var det mannen då som är åtalad för det här, och tre andra barn till dem som klarade sig med lindriga skador. Och enligt det här åtalet då ska han medvetet ha hällt bensin på henne, och det visar sig att hon dog av omfattande brännskador. Och sen när det gäller sonen då, så dog han då av rökförgiftning och brännskador. Och han hävdar då enligt uppgifter att, för nu är ju den här förundersökningen offentlig, så att det har ju lagts ut ganska mycket information om det här. Men det är ju spektakulärt eftersom det är ju såklart en väldigt tragisk händelse, fruktansvärd. Men han hävdar då att han inte har tänt eld på henne då medvetet. Men enligt åklagaren så menar hon att det här då, att han har gjort det oavsiktligt, att han har gått upp då på övervåningen till sovrummet där frun låg, och även då sonen, och har hällt bensin på henne. Men då har han också i förhör då sagt det inledningsvis, att han har gjort det här, att han har hällt bensin över henne. Men sen har han sagt i efterföljande förhör att det här då var fråga om en olyckshändelse, att han snubblade och spillde bensin över golvet, och att det uppstod då en eldsvåda eftersom det fanns ett värmeljus i rummet. Så att det här får vi ju se nu. Det ska vara en rättegång i Södertörns tingsrätt som ska pågå under 5 dagar, och vi kommer ju följa det här och även då redogöra för vad domslutet blir. Men det man kan säga här, vad som är intressant, är ju den här tekniska undersökningen blir väldigt betydelsefull för vad man har kunnat konstatera gällande var eldsvådan har uppstått och på vilket sätt. Och ett problem i de här målen, det pratade vi om innan också, det är ju just när det gäller bränder, då brinner ju så att säga bevisningen ofta upp. Alltså DNA, ja, och liksom, ofta så brinner ju en hel byggnad ner, och så kan man inte konstatera på något sätt, alltså det finns inget spår kvar av gärningsmannen. Men i det här fallet blev ju mannen då gripen direkt i anslutning till det här, för grannar kom ju ut och kunde då pratade med honom och kunde ju då iaktta vad som hände. Så att för honom blir det ju kanske svårt, men det blir ju en fråga då om vad själva motivet har varit, om avsikten har varit att verkligen då döda frun och även sonen. Och skulle han bli dömd för det här då är det ju livstid, alltså eftersom det är fråga om 2 mord.
Just det, för det är 2 mord som var bland också, för det var ytterligare 3 barn i huset.
Exakt, 2-3 vuxna barn, alltså unga vuxna, men de som också då fördes till sjukhus, som var alltså i huset och försökte rädda mamma och drog ut henne, men lyckades inte, alltså verkligen fruktansvärt.
Ja, för det är så intressant ju, för att, precis som du säger, och även då man skulle ha mördat en person så hela kroppen brinner upp innan också. Då gäller det, så det är väl därför man tar till just det, tror jag, att man hoppas att personen ska brinna upp. Ja, men här var det också att hon ville skiljas,
exakt,
eller var det?
Och det var ju det, alltså det i alla fall enligt åklagaren, så var alltså själva motivet var att för att hon ville skiljas då, att de hade bråkat under kvällen, men han har ju då sagt i förhör att han, det här var bara för att skrämma henne, och han var ju då väldigt alkoholpåverkad när det här hände. Men det är ju såklart en väldigt tragisk, väldigt väldigt tragisk händelse. Men det här med mordbrand, just det är ju då fråga om 2 mord, men sen också grov mordbrand, och då krävs det att man avsiktligt då anlägger en brand som innebär fara för någon annans liv eller hälsa eller egendom, och då måste alltså avsikten vara det, och det är ju fråga om det är det i det här fallet. Annars så kan det ju vara ett annat brott som kallas då allmän farlig vårdslöshet, och det är om man inte har uppsåt, men man har varit då, vad ska man säga, oaktsam. Ja, de här mord, jag vet inte, har du haft, jag har haft det, ofta är det ju att personer blir då, alltså misstänkta för mordbrand, men det kanske slutar med att det blir ett åtal för skadegörelse, för man kan inte bevisa då att det har funnits den här avsikten då, och att det har inneburit en sån fara, det kanske då stannar vid skadegörelse.
Nej, det är ju faran.
Ja, det är faran.
Ja, men det är ju, det är väldigt högt straff för det också. Ja. När jag sa ting just, om på tal om det, då hade vi det. Och det var det en som hade, och han blev så förbannad på socialtjänsten. Så han åkte hem och hämtade, ja, och kunde, i varje fall han kastade in en flaska med, och det tutade eld då på socialtjänsten i huset. Men det var ju ingen som befann sig där inne då. Men trots det så blev det ändå, det blev mordbrand. Och då, jag kommer ihåg att vi diskuterade, för det är så högt straffvärde, och då jämförde vi med andra typer av mål, att det krävs ändå ganska lite skulle jag säga för att det ska bli mordbrand, om man ser till själva faran. För om vi tar också ett väldigt uppmärksammat mål för några år sedan, var ju när Harry Scheins villa brann ner, Och det visade sig vara den nya ägaren. Bland annat, det var ju två ägare, men en av ägarna då som faktiskt blev dömd för mordbrand. Och det var ju inte så att någon befann sig i huset då ju.
Nej.
Men det måste du också, men det ligger ju så att det finns ju andra fastigheter i närheten. Men på tal om bevisning som då hoppas, den här personen då hoppas väl att bevisningen, man inte skulle kunna bevisa vem det var, eftersom det var ingen där inne och då han, jag vet inte exakt hur det gick till, men jag vet bara att bevisningen var bland annat en övervakningsfilm från Biltema där han köper då 10 flaskor tändväska. Och han har på sig, jag minns det, för jag har sett alltså det länge sedan, jag minns att vi hade det på en åklagarkurs, då ser man också att han har på sig handskar när han knappar in liksom sin kod när han köper. Han borde kanske tagit ut cash innan. Men han då betalar. Det ser man på övervakningsfilmen. Plus att han har köper en svart pulka som hittades i närheten av platsen. Hans GPS, alltså tror jag på telefonen, slår på då nattetid när han har tänt på den här villan. Och
det
där var väl anledningen.
Ja, precis, det var ju det. Det
ja, det är hans eget hus. Det är hans eget hus, precis. Och där var det också att de inte hade fått bygglov. De fick inte bygga om som de ville. Jag tror det var det som orsaken. För att det var därför de hade köpt det. För jag tror att man lovade på något sätt att de skulle få göra så fick de inte det. Men det är ju väldigt speciellt. Och jag vet, det var ju en, han var ju då gift. Jag vet inte om han är fortfarande gifta, men känd tv-läkare. Han själv var ju läkare, så det var ju ändå väldigt uppmärksammat. Att man tar till det här, det är ju lite intressant ändå. Man inte, för att man kan ju det som ändå gör att faran är så stor, är att man kan ju inte styra en eld på det sättet.
Nej, men det är det som
har du
är
väl tänt eld på någonting? Ja. Har du väl tänt eld på någonting så kan det ju inte. Det kan gå hur snabbt som helst. Liksom. Det beror ju helt på vilka material som finns in i ett hus till exempel, eller i lägenhet. Mm.
Och det som var så speciellt med det här, det var ju dels att han var läkare. Han var ju inte kanske den här typiska brottslingen. Och sen var han ju tillsammans med den här väldigt kända tv-läkaren som var mycket i media. Mm. Och dessutom var det här då en villa då, alltså det här är flera år sedan, som då, jag tror de betalade 20 miljoner för den här. Så att det var ju liksom, alla andra parametrar var ju, det gick ju inte ihop egentligen. Det var ingen som trodde att det var han. Men sen blev ju, det blev helt nästan osannolikt att all den här bevisningen då tydde på att det var han. Och det var ju så osmart, så att
ja,
säga. Om man nu hade planerat
men
det här.
Ja, men det var ju så klart. Men det är ju ändå det som då är räddning för polis och åklagare. Man ska säga att många som begår brott gör ju oftast något misstag. Och han var väl så övertygad också om någon sån som att ingen skulle tro.
Nej.
Och det handlar ju också om någon form av försäkringsbedrägerier för mig också. Det var svårt att det kom upp.
Ja, eftersom de inte ville bygga om det på det sättet, och hoppades de ju såklart att de skulle få
pengarna tillbaka,
exakt. Mm. Men han fick ju 3 års fängelse för det här, och han blev ju av med sin läkarlegitimation. Ja.
Exakt. Och sen en annan mordbrand som var uppmärksammad också för många år sedan. Jag tror ungefär i samma tid kanske. Det var ju ett oerhört tragiskt fall och extremt hänsynslöst. Lite liknande det du tog upp nu, Tumbafallet. Det var ju ute på Dalarö. Det var också skilsmässan som låg bakom, alltså kontrollbehov och svartsjuka och annat, när en man brände inne 2 små barn för att hämnas mot mamman och skrev även det på sms. Jag vet, du och jag pratat om det, för att då fick hon högre skadestånd för brottet ansågs även riktat mot henne. Att han då skrev att det här var liksom mot henne också. Att nu kunde, han brände in i sina egna barn för hämnd mot mamman. Och det var ju också oerhört sorgligt och hemskt på alla sätt och vis. Och där blev det väl också mord och mordbrand. Ja, och, nu minns inte jag exakt det, men det är ju sådana uppmärksammade mål som har
precis,
varit.
Som är väldigt tråkigt. Alltså det hände, vad ska man säga. Och då blir det ju också att det blir 2 brott. Det är ju inte bara då. Och man kan ju tro, eftersom det här brottet då, mordbrand, att det är betecknat då som mord. Men det krävs ju inte att någon dör vid mordbranden. Utan det är själva det här, den här faran för att då förfara för liv och hälsa. Den här allmänna faran. Och tydligen är det så här att det är nästan 30% av alla då mordbrännare, det är faktiskt kvinnor. Och det är ju mycket
är
högre statistik då än kvinnor överlag när det gäller övriga brott. Och så tror man också att 40% av alla bränder i Sverige tror man är anlagda. Men det är väldigt, väldigt svårt att åtala folk för just mordbrand eftersom bevisningen så att säga brinner upp. Och man måste nästan ta någon på bar gärning för att det ska kunna gå att döma personen. Men nu finns det ju också övervakningskameror på ett annat sätt. Så det är klart att det finns ju bättre förutsättningar nu än det fanns förut. Och sen är det också så här att det är väldigt mycket skolbränder. Och då är det så här att vi alltså i Sverige har bland de mesta eller väldigt mycket skolbränder om man ser till världen i stort. Och vi har blivit uppmärksammade på det, att det är väldigt ovanligt att det är så mycket skolbränder som det är i Sverige. Och det var ett väldigt uppmärksammat för, ja, det är väl 1,5 år sedan i Uppsala, i Gottsunda skolan, där det var 2 14-åriga tjejer som brände ner hela skolan. Och det här då, det här kan ju också bli enorma konsekvenser för barn. Även om då de här tjejerna inte kunde, de blev inte åtalade för det här brottet eftersom de var under 15. Och då är man ju inte straffmyndig. Men du kan alltså bli skadeståndsskyldig för enorma belopp. För försäkringsbolaget kan gå på barn och kräva skadestånd av dem. Vilket innebär att de kan bli skuldtyngda för resten av sina liv. Trots att de var då barn när de begick. Ja, det på, den påstådda då skadan så att säga. Det är ju inte då bevisat att de har begått ett brott, men de har i alla fall orsakat skadan. Det är ju det som krävs för skadestånd.
Exakt, och det är så lätt hänt när man är... Alltså många förstår ju inte exakt hur snabbt det går. För att jag har ju varit då på SKL som förr hette, som är nu NFC, alltså Nationell Forensisk Centrum, under en veckas tid på utbildning. Och då var vi bland annat på de som just gör brottsplatsundersökningar vid bränder. Och då visar de olika material och... hur snabbt det går, vad tänder på. Och till exempel fick man lära sig att lämna strykjärn kvar, för det är man ju rädd för då. Att det, men det kan i princip aldrig uppstå en brand, för det blir aldrig så varmt. Lärde vi oss. Det har varit nyttigt när jag får sån ångest att man har glömt det. Men det kan i alla fall inte börja brinna. Men sen var det en massa andra. Ja, men det var faktiskt väldigt bra. Men sen var det annat, och det är så, alltså det är bara sekunder hur obehagligt det är att se. Och det är ju vilken styrka den har, den elden, och hur det kväver. Och otroligt grymt, har jag förstått också, grym död. Ja, att krävas på det sättet, det till död.
Ja, men precis, att brännas till... Ja, vilken, men jag kollade också lite på det här med just pyromani. För det är ju då alltså att man hör att vissa är pyromaner. Och det här är ju då en väldigt sällsynt diagnos. Det är ett slags tvångssyndrom. Och det är alltså att man har den här enorma fascinationen för eld. Och då har man egentligen inget, alltså man, syftet är ju inte att bränna upp eller att någon ska komma till skada, utan själva driften är ju då det här att man får en kick av att sätta igång det. Och kanske att en drift att se lågor och på något sätt orsaka det här. Men det är väldigt, väldigt speciellt och ett slags då tvångsmässigt beteende som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det är ju inte alla då som är pyromaner som begår de här mordbränderna, utan det är ofta många unga personer, alltså väldigt unga, testar på när de är unga för att de tycker att det är spännande. Och det kan ju bli då fruktansvärda konsekvenser av det.
Men vi tänkte också komma in med det vi pratar om ju, på de här mordbranden. Framförallt den första Tumba när vi pratade om, att för vi har också tänkt prata om det här uppmärksammade som hände just nu i Norge, med var en miljardär som blev häktad, som i ett mål där hans fru, som borde kallas miljardärska tycker jag, men det har hon inte gjort, men som blev kidnappad, trodde man då, för 2 år sedan han anmälde henne på, så att han fick liksom kravbrev och så, och nu blev han ju häktad. Och det var lite, menar vi, lite samma bakomliggande omständigheter, för det visar sig ju nu att hon hade velat skilja sig, den kvinnan som troligtvis är mördad, men man har ju ingen kropp. Och det, därför menar man att det kan vara jättesvårt att kanske bevisa också, för det är samma återigen som med mord och brand, när kroppen inte finns. Om man har blivit innebränd och blivit liksom, då är det ju väldigt svårt kanske att bevisa, men det var jag inte, och vi vill komma in ännu på andra saker där också med det ja, så man tror då att han har i alla fall lejt någon eller själv då begått mordet. Det är när man inte kan hantera att någon vill lämna en, alltså, och då vill döda den personen. Det är ju ändå ganska fascinerande vad det är. För att det målet diskuterar du och jag ju i det här i Norge också. För det handlar ju såklart, man brukar säga kvinnohat, men vad jag blev väldigt illa berörd av var ju det här äktenskapsförordet som visade sig att skrivs, vad var det, 87. Att hon i princip inte skulle få någonting. Hon skulle få 200 000 och en Citroën som hon då ägde. Alltså det är värdet som ungefär 87.
Ja, eller motsvarade bil då.
Ja, eller hur? Ja, precis. Och då blir jag så här, men för mig är det nästan lika illa som att man lever med någon som man blir misshandlad av. Alltså det är fruktansvärt med fysiska skador. Men att leva med någon och säga att skapa ett liv med någon under 30 års tid. Man får barn, man gör allting tillsammans. Men jag tycker att du är inte värd att få någonting av det jag... Alltså, jag förstår inte det. Och jag tycker att det är fruktansvärt. Det tyder ju så på hur han ser på henne. Eller tycker jag väldigt mycket. Visa på det. Men man menar väl också att eftersom hon ville skilja sig, då hade hon kunnat stämma honom. För det var så oskäligt, det här äktenskapsförordet.
Exakt, det var ju en jurist i Norge som gick ut och sa det. Men nu är det ju också väldigt intressant, för att under tiden då, när man har då försökt hitta henne, där teorin då har varit att hon har varit kidnappad, då har ju då polisen haft span på honom och även haft, vad ska man säga, kontrollerat vad han har gjort. Så att det är ju säkert i samband med det man då har funnit bevisning mot honom. Men nu har ju han blivit släppt, det läste jag här. Så han är ju inte häktad längre, men brottsutredningen, eller själva förundersökningen, pågår ju, som jag förstår, fortfarande mot honom.
Ja, de hade ju rumsavlyssning honom också. Ja, men sen anhöll de och häktade, tror jag, häktade också en person som höll på med sig kryptovaluta, för det var ju det som de här kidnapparna påstås ville ha, kryptovaluta. Och en tes som var väldigt, då man insåg när man jobbar med brottmål, är ju som polisen faktiskt sa, för att man, någonstans är man ju fascinerad av brott och brottsplaner, som man jobbar med brott. Och vad man vet, att kidnappa någon är oerhört
svårt,
ska man säga, påfrestande. Ja. Och också påfrestande psykiskt, för du har ju jättesvårt. Ja. Och att då under ett års tid har man kidnappat, det är nästan helt omöjligt. Du klarar man ju knappt, alltså, som människa, för det är så påfrestande. Så det var mycket det som gjorde att de insåg att hon kan ju inte vara kidnappad. Det är ingen kidnappare, för att då vill de ju ha pengar mycket, mycket snabbare i så fall. Nej, och han ska ha träffat den här personer som man nu har då häktat, eller om man bara var anhållen, jag vet, minns inte nu, eller jag kommer inte exakt ihåg, minst 10 gånger då, den här mannen, Tom Hagen heter han väl, träffat den här som håller på med kryptovaluta, så man då, så jag, och polisen har ju velat, för man kan ändå begära honom häktad visst igen då direkt i Norge, men det vill ändå inte åklagaren direkt nu, och ja, det ska bli ändå intressant att följa, men fortfarande finns ju ingen kropp, så att det, oavsett hur det går, så kommer det bli svårt.
Verkligen.
Men ändå det här, men jag tänker att vi tar ett annat avsnitt när vi kan bjuda in gäster, någon gång vi kan, vad med våran, med äktenskapsförord i Sverige, eftersom vi är så jämställda, så har ju vi lite liknande som Norge, att det är så märkligt att man kan leva så länge i ett äktenskap och sen kanske inte få någonting om man skulle skilja sig. För mig, alltså, det rimmar så illa med vad ett äktenskap går ut på, att man är en ekonomisk enhet. Och också visar så mycket, tycker jag, vilket värde man sätter på människan man lever med. Och det, men jag tror att det handlar om att vi ska vara så jämställda. För till exempel i övriga Europa så har man en helt annan lagstiftning. Man blir underhållsskyldig till exempel, oavsett kön. Alltså det handlar om den som tjänar mest. Och så där. Om någon har funnits där och man har byggt upp en familj tillsammans. Att kunna lämna någon, liksom, till exempel, jag hörde om en historia, någon som var gravid och väntade sitt fjärde barn och alla var typ under 10. Och sen blev lämnad och fick flytta från det fina huset till, liksom, till en tvåa med 4 barn. Jag tycker inte det ska vara möjligt i Sverige. Men det är det ju. Så jag tycker att det är intressant att höra någon som jobbar med ekonomisk familjerätt.
Ja, men det är ju
man skulle kunna förbättra.
Verkligen, för det är ju verkligen annorlunda i andra länder. Alltså där har man ju inte råd. Alltså, så att säga, så ska man ju inte säga. Men om man är man, alltså, vissa kan ju säga då att man inte har råd att skilja sig. Till exempel i Schweiz. Min mans föräldrar, alltså mina svärföräldrar, har bott i Schweiz i många år. Och där är det ju på ett helt annat sätt. Alltså det är en annan lagstiftning. Och där är man ju, så att säga, man är underhållsskyldig. Och om man skiljer sig, ja men då betalar man ju. Och, om hustrun då har varit hemma och inte arbetat, då blir man ju ansvarig för att också bekosta hennes levande. Och så är det Österrike, i Tyskland. Alltså det är helt andra typ av regler än det i Sverige.
Ja, men England, Holland är ju samma sådär. Men jag tycker ändå någonstans, grundtanken är ändå om att om man, det handlar ju om, nu pratar vi om situationen när någon väljer till exempel att vara hemma, eller man väldigt olika, men att man bygger ett liv tillsammans. Ja. Nu pratar jag inte bara om att gifta i 2 år, alltså
nej,
absolut inte.
Nej, men också att man har familj, alltså att man gett
ja, det är familjen barnen. Det handlar om, ja. Ja. Men verkligen, alltså, för vi har för många fall, eller till exempel många har inte tänkt på pension, kanske hemma många år och får ingen pension, alltså bara sådana saker, det är, jag tycker det handlar om respektlöshet. Det är mer det att jag... Men vi är så himla som inte ska väl göra... Jag gifter mig inte för pengarna. Men det är liksom, men det slår ändå helt fel. Och säger så mycket. Och det är en ekonomisk misshandel, tycker jag. Men jag vet att jag hade en feministisk bokklubb efter Ja, men vi ting, nästa ting och började man börja jobba. Och vi hade faktiskt tänkt starta en byrå då. Vi hade bestämt hur vi skulle, den skulle vara inredd och vilka klienter vi skulle ha, både då brottmål och familjerätt. Men då var vi inte så insatta i hur svårt det är att göra bra. Alltså, vi hade tänkt så att man kan till exempel efter 5 år så får man en viss procent, efter 10 år, alltså man för, beroende på vem som tjänar mest liksom. Vilket kön, oavsett kön. Men det går ju inte. Det går inte. Vi har ju bara antingen så är det giftorättsgods eller så är det enskild egendom. Det är ju det vi har. Ja, det men det är klart att man kan göra. Det är väldigt spännande ändå. Ja. Jag tror att, och vill man satsa på någonting, det kan jag säga. Det är många väldigt, väldigt duktiga familje eller ekonomisk, som sysslar med ekonomisk familjerätt, kommer ju snart gå i pension, så det kommer snart finnas ett enormt behov. Det finns fortfarande, de som jobbar med det har ju jättemycket att göra.
Jo, men det märker man ju, att vi har ju många klienter som vill ha hjälp i de frågorna som man får hänvisa vidare. Och det är ju och liksom skilsmässor och frågor i samband med det, bodelning, alltså det är ju, vad ska man säga, områden som alltid kommer vara aktuella, som blir allt mer, vad ska man säga, det blir bara mer och mer sådana typ av mål, och det märker ju domstolarna också. Det är ju samtidigt på samma sätt som de här vårdnadsmålen och familjemålen ökar ju jättemycket.
Ja, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt intressant just med internationell familjerätt också. Nu är ju inte vi alls lika internationella som typ nere i Europa, där det är mycket, mycket mer komplicerat, olika situationer, men det är ju ett väldigt intressant område och ett framtidsyrke, skulle jag säga. Alltså verkligen. Och man
kan
ju kommer kunna hjälpa många. Ja, men fler borde verkligen göra det. Ja. Alltså, jag förstår inte. Jag tror att de är... Det är också för lite som kommer fram under utbildningen, tror jag.
Mm.
Att man inte... Och de advokaterna borde komma fram med, för det... Jag har ju sett en annan serie, jag då, Serieknarkan. Har ju sett The Split, kan jag ju...
Ja, men det har jag hört om. Det är någon annan,
alltså, som rekommenderar den. Alltså, den är så bra. Split, ja. Alltså, du skulle älska den.
Som nämnde den.
Ja, du skulle älska den.
Ja.
Den är så bra. Men där handlar det ju om... De jobbar med, för det är jättestort i England. Det är ju superstort. Och det finns ju såklart helt andra pengar och sånt inblandat. Men och mycket mer att framförallt att kvinnor stannar hemma.
Mm.
Men är så extremt duktiga skådespelare. Men där är ju, ja, jag skulle lätt kunna jobba med det om jag bodde i England till exempel. För att det, där är det ju också helt andra förhandlingar och du får stentuff och ja, intressanta mål. Men såklart jättehemska, men intressant juridik.
Mm. Ja, ska det ska jag kolla
är...
på. Bra tips, tack.
Ja, men det var så, ja, men faktiskt, ja, men jag, den visades första nämligen säsongen för några år sedan. Sen har inte jag hittat den säsongen, för jag fick, Johan tyckte inte det var så bra. Och då fick jag leta och hitta det på flyg ibland och sådär, men så kom det igen och nu blev han också helt hooked.
Ja.
Så jag är nöjd.
Perfekt. Den, men, och den här, ja. Normal People, normala människor pratar alla om. Har du sett den på SVT?
Ja, men jag är läsboken. Och även, ja, men jag, för mig det, ja, det är helt okej, men jag tycker att...
Ja, jag har sett den. Nej. Jag är så dålig på serier. Jag måste... Jag har en lista här, jag har så mycket annat för mig.
Nej, men den är okej. Men den ligger absolut inte etta på listan. Nej. Det finns så mycket. Den är för, inte menlös kan jag inte säga. Alltså den är fin, men nej. Nej.
Okay.
Inte tillräckligt komplicerad.
Idag, ja. Men vad,
ja,
kul.
Det måste du göra.
Ja, och vad kul att ni har lyssnat. Ni får jättegärna recensera oss om ni tycker om det här vi gör. Och annars så hörs vi nästa vecka, väl? Vi vet inte vad vi kommer prata om då.
Vi hoppas verkligen. Problemet är bara nu när vi inte har studiet.
Exakt.
Och spelar hemma, men det är vi försöker i varje fall. Mm. Och som sagt, superkul att ni lyssnar.
Och det blir inte lika ofta vi kommer ut med. Vi försöker ändå hålla i det. Men det kommer bli bättre när corona, när det släpper. Och det blir lättare för oss att spela in och ha gäster och sådär. Så stay tuned.
Yes.
Ja, ha det bra. Hej.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.